Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Det här är de tre första verserna i första Korintierbrevet, och med de orden så hälsar jag dig välkommen till det andra avsnittet i undervisningen om och utläggningen av just första Korintierbrevet. Du lyssnar till en podcast från församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla i Småland, och jag heter Gert Torstensson och jag är pastor i församlingen sedan många år tillbaka. Första Korintierbrevet börjar som sagt med avsändaren, eller kanske rättare sagt avsändarna. Vi är ju vana vid, eller vi kanske inte har så mycket vana av det längre förresten, av att skriva brev, men då vi eventuellt gör det så brukar vi ju skriva under brevet i slutet. Men vid den här tiden och i den här miljön så var det kutym att göra det i inledningen, att genast berätta vem det var som var avsändare. Och det låter ju väl ganska förnuftigt, tycker jag, att man inte behöver läsa igenom hela brevet innan man får veta vem det kommer ifrån. Det är alltså Paulus som är avsändare, och i första avsnittet, eller det föregående avsnittet, så presenterade jag ju Paulus ganska ingående, så jag rekommenderar att lyssna till det om du inte redan har gjort det. Men det är ju inte bara Paulus som är avsändare, utan här nämns också en man vid namn Sostenes, eller Sostenes, jag vet inte riktigt hur man ska uttala det. Kanske du vet det som lyssnar här, men han omnämns i alla fall som medförfattare. Och jag återkommer lite mer till honom strax. Mottagare av det här brevet är ju församlingen i staden Korint. Paulus, han kom till Korint första gången under sin andra missionsresa, då är vi ungefär cirka 51-52 efter Kristus. Och då kom han närmast från en liten kort visit i Aten. Aten är väl kanske en ännu mer känd stad för oss, en grekisk stad. Så stannade han kvar i Korint så länge som 1,5 år, trots att det var ganska mycket motstånd på platsen. Men jag tänkte att vi ska läsa här hur det gick till när Paulus kom till Korint för första gången under hans andra missionsresa. Och det hittar vi, den berättelsen hittar vi i Apostlagärningarna 18. Så har du Bibeln framme så går vi tillsammans till Apostlagärningarna 18 och läser några verser därifrån och ser vad det var som hände och hur det gick till när Paulus kom till Korint. Apostlagärningarna 18. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Och han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sa Herren i en syn till Paulus: var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig, ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade i Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sa: den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sa till judarna: hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ett klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni ta hand om det själva. I sådana tvister tänker inte jag vara domare. Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogsföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet, utan att Gallio brydde sig om det. I den här texten så får vi veta att Paulus var tältmakare och att det också i Korint bodde ett par, Aquila och Priscilla, som hade samma yrke. Och hos dem stannade Paulus, står det. Aquila och Priscilla kom ju närmast från Rom eftersom alla judar hade blivit fördrivna från Rom under kejsare Claudius. Så Paulus han skaffade sig till en början inkomst genom sitt yrke och sitt hantverk. Senare så blev han hjälpt i Korint av en gåva från församlingen i Filippi. Men till en början så arbetade Paulus alltså som tältmakare på vardagarna, och sen på sabbaten så gick han till synagogan. Och det har vi ju också sagt att det var Paulus strategi när han kom till en ny stad. Han sökte sig alltid till synagogan och till judarna först. Och när de sen visade bort honom, vilket hände ju på plats efter plats, så vände han sig till hedningarna. Och kanske inte bara till hedningar, för att när Paulus hade blivit avvisad från synagogan så hade han ju faktiskt redan hunnit att skaffa sig en rad anhängare, både judar som kommer till tro och så kallade proselyter eller gudfruktiga. Och här står det om en sån gudfruktig person som Titius Justus, som hade ett hus precis intill synagogan som han då upplät till Paulus som samlingslokal. Så det var ju väldigt modigt, tycker jag, att fortsätta undervisa och ha sina samlingar vägg i vägg med synagogan. Men trots stora utmaningar som Paulus blev utsatt för så var han kvar i Korint i 18 månader. Men efter den tiden då så lämnade han Korint då förföljelsen hade nått nya nivåer. Vi läser ju här om synagogsföreståndaren Sostenes och hur han misshandlades. Och troligtvis är det just den Sostenes som är medförfattare till första Korintierbrevet och som nu då har kommit till tro och som har blivit en medarbetare till Paulus. Sen på vilket sätt han har medverkat i brevet kanske inte är riktigt klart. Det kan diskuteras, men kanske är han den som har skrivit ner det som Paulus har dikterat. Paulus skriver ju i första Korintierbrevet 16 och vers 21 att han där skriver med egen hand, så han måste ju i vilket fall ha haft en skrivare för sitt brev när han så uttryckligen säger att han nu fattar pennan själv. När sedan Paulus skriver det här brevet till församlingen i Korint så har det hunnit gå ungefär 3 år sedan han lämnade stan. Och då har vid den här tiden så har Paulus hunnit både att avsluta sin andra missionsresa och även gett sig ut på en ny. Och det är ju här under den tredje missionsresan för Paulus när han befinner sig i Efesos som han skriver det här brevet. Sostenes har anslutit sig till Paulus och verkar tillsammans med honom där. Så därför blir han synagogsföreståndaren här, blir en naturlig länk mellan de här båda stora städerna, Korint och Efesos. Det är ju överhuvudtaget så att under tiden i Efesos så stod Paulus i nära förbindelse med församlingen i Korint. Det fanns alltså församlingsmedlemmar från Korint som besökte Paulus i Efesos, och så kunde Paulus få information om vad det var som pågick i Korint och i församlingen där och bli underrättad om situationer och olika förhållanden. Det var ju främst missförhållanden. Det står ju, om vi tittar i första Korintsbrevet, första kapitel, bara några verser längre fram än där vi då läste, så står det så här i vers 11: av Kloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Och i sista kapitlet i första Korintsebrevet så står det i vers 17 och 18 att jag är glad att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat både min och er ande. Såna som dem ska ni uppskatta. Så här är bevisligen så att Paulus får regelbundna besök ifrån Korint av olika personer. Och de här personerna hade då med sig ett brev från församlingen med skrivna frågor, samtidigt som de också givetvis gav en muntlig rapport om läget till Korint. Så ska vi göra en väldigt enkel struktur över första Korintsebrevet, så kan vi säga att den första halvan, i den så bemöter Paulus det han hör de här besökarna berätta hur det är i församlingen. Det handlar om en rad missförhållanden som finns i församlingen. Och i den andra delen så svarar han på frågor som de har skrivit ner i ett brev till honom. För kapitel 7, första Korintsebrevet kapitel 7 och första versen så inleds det med orden: när det gäller det ni skrev. Så från och med kapitel 7 går sen Paulus över till att besvara frågor från församlingen. Ja, så det fanns alltså en hel rad missförhållanden och problem i församlingen i Korint. Faktum är ju att ingen församling som orsakade Paulus så mycket bekymmer som församlingen i Korint. Nu kan vi ju trösta oss med att om allting hade varit bra så hade det förmodligen inte blivit något brev skrivet och vi hade gått miste om viktig undervisning. Men jag tänker att i vårt möte med Korintförsamlingen så behöver vi nog i alla fall delvis göra upp med myten om urkristendomens perfekta församling. Alltså när vi läser i Bibeln och när vi läser om de första församlingen så upplever vi ju väldigt mycket gott. Vi upplever det här med ett levande gudstjänstliv och en stark andlig längtan och Guds närvaro med andens gåvor i bruk och sådär. Sånt där som vi verkligen önskar se mer av i vår tid. Men sen om sanningen ska fram och hela bilden ska försöka målas, Så måste vi också erkänna att det råder konflikter. Ibland till och med stora konflikter och motsättningar. Då kan man tänka sig, varför är det på det sättet? Jo, helt enkelt för att Guds verk berör vanliga människor. Och det här verket går aldrig liksom fritt på något sätt från mänskliga ambitioner. Så de som de ofullkomliga människor vi är, så för vi ju med oss både av vårt goda och vårt onda med in i gemenskapen. Så då kommer det till nästa fråga. Vad var det egentligen för problem som fanns i församlingen? Och vad var det för någonting som orsakade de här problemen? Och det finns väl egentligen, skulle väl kunna dela upp det i tre slags missförhållanden eller tre olika slags orsaker främst. Sen så är det väl som många gånger annars, att det är en kombination av dem. Men för det första skulle jag kanske säga att det fanns en tendens till sekularisering i församlingen. Alltså att korintierna hade kompromissat med det omgivande samhällets värderingar och ideal. Inte minst inflytandet av grekisk, romersk filosofi och tankevärld hade liksom smugit sig in i deras sätt att förhålla sig. Vishet i antikens bemärkelse, intellektualismen, det filosofiska tänkandet, det stod högt i kurs i en grekisk stad som Korint. Och det är inte konstigt egentligen att Paulus talar väldigt mycket om i de första kapitlen i första Korintierbrevet här om den riktiga sanna visheten som kommer från Gud. Den andra orsaken skulle jag vilja rubricera med ordet segregering. Många av de här konflikterna som fanns i församlingen var relaterade till socioekonomiska orsaker. Till exempel så fanns det i olika läger där man favoriserade vissa lärare. En del höll på Paulus, andra på Petrus, en tredje falang höll på Apollos och några till och med tyckte att det var Jesus då som de följde. Och sen var det också väldigt mycket ekonomiska skillnader. Det fanns skillnader mellan fattiga och rika, var väldigt påtaglig och fick konsekvenser också i församlingen. Och den tredje orsaken skulle vi också kunna skriva överskriften spiritualisering på. Alltså en överdriven andlighet och en något märklig föreställning om andligt liv, där andlighet förknippades liksom med yttre uttryck, ett rikligt bruk av andens gåvor och speciellt tungotalets gåva. Människor liksom hade vissa saker som man tyckte att det där var ju verkligen andligt. Det hade blivit som tecken på andlighet framför annat. Och Paulus han uppmanar ju genom brevet församlingen och församlingsmedlemmarna till att mogna och växa till som kristna i deras förhållningssätt. Så det är ju de här sakerna som Paulus genom första Korintierbrevet blir tvungen att konfrontera och tala om och undervisa om. När då Paulus presenterar sig, så presenterar han sig som kallad efter Guds vilja och som apostel. Och när det gäller kallelsen så fick ju Paulus den direkt av Jesus Kristus på vägen till Damaskus. Det talade vi om i det förra avsnittet. Och så säger han att han är kallad enligt Guds vilja. Han har inte själv valt det, utan han har blivit tvingad till det. Och då i positiv bemärkelse. Det är alltså inte han själv som har valt den här uppgiften och beslutat att han ska jobba med det och tjäna med det, utan det är efter Guds eget rådslut. Och utan att det nu ska missförstås, så för att Paulus är på inget sätt missnöjd med det här, men han använder ju termer då utifrån sin, för att beskriva sitt förhållande och sin överlåtelse till Gud, så använder han termer som att han är infångad av Gud, att han är Guds livegne, eller att han är till och med Guds slav. Och det ska ju då inte missuppfattas så som att Gud har slavar och tvingar människor. Men det är ett sätt för Paulus att beskriva hur han har överlåtit sig till Gud på det sättet. Och som sagt, det är inte så att Paulus tycker att det här är är till hans nackdel. För han säger ju det, att han är liksom, han ser på allt det här som han hade innan och allt det här som var yttre markörer. Det ser han som avskräde i jämförelse med det han har funnit i Jesus Kristus. Och sen är han ju då apostel, vilket betyder sändebud. Han är sändebud till Jesus Kristus, till honom som har kallat honom. Och han har också fått auktoritet och mandat att föra Jesu egen talan. Han som står bakom kallelsen. Han har fullmakt från Herren själv. Och med det då så påminns ju korintierna om den auktoritet som finns bakom Paulus kallelse och tjänst. Han gör liksom anspråk på att bli lyssnad till och att bli trodd på. Det är ju så här att Paulus apostlaskap eller apostlämbete, det blir ju till och från ifrågasatt av församlingarna. Så han tvingas till att försvara sitt apostlaämbete. Men här säger han uttryckligen att det är Jesus Kristus som har kallat honom och står bakom honom och har utvalt honom till att vara hans sändebud och språkrör. Vad gäller då mottagarna, församlingen i Korint, så kanske vi behöver också, för att förstå lite grann mer av vilken miljö församlingen fanns, så vill jag säga någonting om staden Korint och den miljö församlingen var i, så här till att börja med. Staden Korint, dess historia kan delas in i två epoker. Dels den grekiska epoken och den romerska. Staden Korint låg i provinsen Akaja och var en förhållandevis ny stad. Ungefär 100 år gammal vid den här tiden. Den grundades år 46 före Kristus som en romersk koloni och blev också senare säte för den romerske landshövdingen. På samma plats så hade det tidigare funnits en stad med samma namn. Den förstördes 146 före Kristus under romarnas sista krig med grekerna. Och då jämnades den med marken. Så sedan dess hade den legat öde och i ruiner innan då kejsare Julius Caesar 100 år senare byggde upp stan igen precis på dess gamla plats och med samma namn. Och den här nya staden, den växte snabbt och var snart lika blomstrande som sin föregångare. Främst så var det ju handel och sjöfart som utgjorde stadens tillväxt och att den blomstrade. Det finns lite olika siffror på det, men vissa historiker har uppskattat befolkningen till ungefär 200 000 vid den här tiden. Men samtidigt så förekommer det siffror som pekar på det dubbla. Men hur som helst, det var Greklands största stad och jämförbar då med Efesos i mindre Asien som då ligger i nuvarande Turkiet, där Paulus befinner sig då han skriver till församlingen i Korint. Grekiskan förblev folkspråket här, men det var ju annars latinet som var det officiella språket och det var romersk lag som gällde. Om du tittar bak i din bibel så har du förmodligen kartor där över Paulus missionsresor och då kan du leta upp antingen en bild från andra eller tredje missionsresan och försöka hitta Korint. Och då ser du att Korint har ett utmärkt läge där på ett näs mellan två hav, en landremsa mellan dels det Joniska havet och det Egeiska havet. Då kan vi förstå att det här läget gjorde ju staden väldigt, väldigt lämplig som genomfartsled för hela världshandeln. Korint var ju framförallt känt för sin bronsindustri. Men med tanke då på att staden var ung så fanns det ju ingen gammal kultur i staden att bevara. Det fanns inga gamla traditioner och det fick till följd att staden var ganska rotlös. Så det kännetecknades både i det materiella och i det andliga livet. Det materiella livet bestod i att tjäna pengar och ägna sig åt lyx och nöjen. Så det var stora skillnader också mellan människor, både vad gäller sociala förhållanden och ekonomiska. Det fanns såväl överväldigande rikedom som yttersta fattigdom i stan. Och sen när det gäller det religiösa livet så var det ju också en religiös smältdegel skulle man kunna säga. Här fanns väldigt många tempel, bland annat Korints mest omtalade sevärdighet, Afrodite-templet. Afrodite var ju fruktbarhetsgudinnan och det här Afrodite-templets funktion skulle väl närmast kunna beskrivas som någon slags blandning mellan ett kasino i Las Vegas och en bordell. Och prostitutionen var utbredd. Det fanns ett uttryck för den här tiden som var att leva korintiskt. Vilket var likhetstecken med att leva lösläppt och i otukt. Den berömde filosofen Platon, han använde just ett uttryck som var en korintisk flicka, vilket innebar att hon var prostituerad. Det andliga livet, det var lika skiftande som de olika människoslag som fanns i stan. Det uppstod ett utbyte, ofta en ömsesidig påverkan mellan de här olika grupperna, och man deltog i varandras riter och kulter och religionsutövningar. Och så hörde man på olika filosofiska förkunnare och så. Man var ju väldigt, väldigt stolt över sin intellektualism och sin vishet. Och det var högsta mod i att följa med i allt. Men de enda egentligen som drog sig undan, det var ju de rättrogna judarna. För det bodde ganska många judar i Korint. Många av dem anpassade sig till omvärlden, och just det här intresset för den här samtida visheten var ju stor hos många av judarna också. Men just de här kanske mest rättrogna judarna, de drog sig undan mycket från det omkringliggande samhället. Ska vi också komma ihåg att judarna som har levt under sådana förutsättningar i förskingringen har varit vana vid att flytta och blivit flyttade på. Så de medförde ju också många intryck från olika strömningar som de hade tagit upp från andra delar av världen också. Så det var ganska rörigt i Korint på många olika sätt. Det var väldigt skiftande och många liksom olika grenar av olika slag. Så det här är lite av bakgrunden som jag tror är ganska viktig att ha med sig när man sen läser om de frågor som kommer upp och de svar som Paulus ger och den undervisning han ger till församlingen. Men hur som helst så när han adresserar dem i första Korintierbrevets inledning här, så adresserar han ju dem som Guds församling. Eller Guds ekklesia då på grekiska. De som har kallats ut ur världen och blivit insatta i ett annat sammanhang i Guds riket. Så här läggs betoningen på att församlingen tillhör Gud. Den är Guds verk. De tillhör honom, och så vill Paulus genast ge mottagarna en förståelse för vem de är, deras funktion och vem de tillhör. Och därefter så beskrivs de också som kallade och heliga. Det finns ju ett motsvarande ord på hebreiska och som används då i Gamla testamentet och som används om Israels folk. Och det var ju likadant med Israels folk. De hade ju avskilts från andra folk. Tänkte att vara Guds egendomsfolk, att tillhöra Gud. Och med det också förpliktigade till att leva och handla i enlighet med den här tillhörigheten. Så det talar ju också om lite grann om hur Paulus ser på korintiernas kallelse. Alltså de tillhör Gud, de är kallade av Gud, de är utvalda av Gud, de är uttagna ur världen, insatta i Guds rike, och så vilade också ett ansvar på dem. De har blivit en del av det upprättade gudsfolket och är tänkta att leva utifrån detta faktum och den identiteten. I vår förståelse så har ju nästan att vara helig blivit ungefär som att vara lite märkvärdig och from och moralisk. Och när man läser det med den förståelsen och när man läser första Korintierbrevet, så kan man tycka att det inte passar på den här församlingen. Men den riktiga förståelsen av vad det innebär att vara helig, det är att vara vigd åt eller överlåten till eller avskild för en uppgift som påverkar hela livet och varje område. Och så påminner Paulus brevmottagarna om att de också är en del av en större gemenskap. Det står att tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där det eller vi bor. Först och främst utifrån en synvinkel så blir de ju uppmuntrade i det faktum att de inte är ensamma. De står inte ensamma. Det finns människor, det finns andra församlingar, det finns Jesus troende runt omkring, och de står tillsammans. Men å andra sidan så betyder det ju också att de inte heller är sig själva nog, utan de är en del av ett större nätverk. Och det där, det innebär ju att när någonting sker i en annan församling, på en annan ort eller till och med i en annan del av världen, så är ju vi också på ett sätt med i det. Både på gott och ont. Va? När det händer positiva saker så blir det också till nytta för oss. Och vice versa. När det händer tråkigheter i Guds församling på någon ort eller i något sammanhang, så dras vi mer eller mindre med i det. Så i den bemärkelsen är ju kyrkan, den är ju odelbar. Så vi har ju inte bara ett ansvar för oss själva, utan vi har ju också ansvar för den församling som vi tillhör. Och i förlängningen så har vi ju ansvar också för hela Guds församling och gentemot honom som har kallat oss. Och så kommer vi ju då i den tredje versen till den typiska hälsningen för Paulus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Det är två tunga teologiska begrepp. Vi har hört dem så många gånger att vi nästan, vi kanske inte funderar så mycket på vad de egentligen innebär och innehåller, utan det blir mer ett allmänt uttryck för Guds godhet, så där att man får ha det lite lugnt och skönt och lite tryggt. Men för Paulus är det ju så långt mycket mer. Nåden, det är ju den andliga livsluften i vilket vi kristna står under Guds barmhärtighet. Nåden, att vi får vara Guds barn. Nåd betyder syndernas förlåtelse, mina vänner, genom tron på Jesus Kristus. Och sen är friden, det är ju den subjektiva motsvarigheten till nåden. Verklig frid, den kan bara upplevas i det nya livet i Jesus Kristus. En frid som övergår allt förstånd. När vi nu då ska läsa brevet här i sin helhet, så ligger det ju en svårighet i det för oss. För nu hör vi ju bara en part. Det här är ju frågan om en dialog mellan å ena sidan Paulus och å andra sidan församlingen i Korint. Och vi hör Paulus tala. Det är ungefär som att höra ett telefonsamtal och bara höra den ena parten. Man kan ju kanske i bästa fall räkna ut ungefär vad det är som sägs, det man inte hör. Men det förutsätter nästan en kunskap om det som redan har sagts. Så att läsa första Korintsebrevet, det gör att vi tvingas lyssna väldigt, väldigt uppmärksamt. Att läsa första Korintsebrevet är i första hand, skulle jag vilja säga, en övning i lyssnande. Vem är det som säger det här? Vad är det egentligen som har hänt? Varför sägs det som sägs? Och vad innebär det som sägs? Och vad är det i det som sägs som vi skulle kunna förstå som en speciell betoning eller ironi eller som en medveten överdrift? Så därför är det så, och så är det ju alltid när vi läser Guds ord, att vi verkligen behöver be den helige ande om hjälp att kunna lyssna. Att vi ska kunna genom den här undervisningen uppfatta herdens röst och sen också kunna göra riktiga tillämpningar på det vi läser i våra egna liv. Så det är min bön, och jag hoppas att vi delar den för att vi i fortsättningen av studiet av första Korintsebrevet ska kunna verkligen bli upplyfta, tröstade, uppmuntrade och utmanade. Så önskar jag med det önskar jag dig en fortsatt bra dag. Och givetvis så vill jag hälsa dig välkommen tillbaka till nästa avsnitt. Men så länge så ha det så gott, på återhörande.